Jag får till först börja med att hälsa er alla med Guds nåd och Guds frid. Och det är en stor glädje att få se alla igen. Och också flera nya ansikten. Men jag ska nu gå till ämnet om frälsningsvisshetens grund. Och som bakgrund till ämnet så kan nämnas att det har blivit diskuterat sedan konferensen i Märsta, så har det pågått en intensiv e-postdiskussion på Via Lutherforum. Jag kommer lite att hänvisa till det under föredragets gång också. Och vi har där berört frågan om frälsningsvisshet. Och ämnet behandlades också i Märsta, då Gunnar Jensen höll ett föredrag kring Lutherska kyrkan, den glada frälsningsvisshetens kyrka. Och jag vill också citera en deltagare som sa så här om föredraget: med Gunnars undervisning får vi glädjas över att vår visshet om saligheten vilar på säker grund, inget inom oss utan på Kristi verk, och att han är den som gör allt. Vissheten om vår benådning finns inte i våra känslor, i vår bön eller i vårt kämpande för att komma in genom den trånga porten. Nej, det finns i något bättre. Det evangelium som kommer till oss i ordet och sakramenten. Och jag kan också säga att Gunnars föredrag så är ju en bakgrund, eftersom det just berör frälsningsvisshetens grund. Så jag ska därför inte återupprepa det som han tog upp i fjol där, utan mer fokusera på kyrkohistorien och olika tolkningar som har förekommit. Och jag hoppas också att jag lite skulle kunna visa på orsaker och motiven till varför man betonar frälsningsvissheten olika i olika traditioner. Och också visa på faror med en slarvig användning av det här begreppet. Både när man betonar det för mycket eller för lite. Alltså om man använder det då slarvigt, som jag nämnde. Och jag har som bakgrund ställt tre frågor kring frälsningsvisshet. Och det är då bara som en inledning till det här ämnet, så att vi lite vet vad det rör sig om. Den första frågan är: vad kan en syndig och bristfull människa vara viss om? Och eftersom människan är en syndare, så måste frälsningens grund vara något utanför människan. Som det står i Hebreerbrevet: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och Jesu försoningsgärning är grunden. Ordet om frälsningen i Jesus är viss och sann. Allt annat skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå, säger Jesus. Och därför får vi tro gripa tag i löftet. Sen kommer den andra frågan: är jag en troende? Och att ställa den här frågan är inte fel, eftersom Bibeln uppmanar oss till att pröva oss själva. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva, säger Paulus. Att inte ställa denna fråga så vittnar om likgiltighet. Och det är ingen självklarhet att människan är troende, utan utgångspunkten är att människan är andligen död och icke troende. Och för människan är det omöjligt att frälsa sig själv, men inte för Gud. För Gud är allt möjligt. Han vill och kan frälsa oss. Och han verkar genom nådemedlen, ordet och sakramenten. Och Paulus säger: ty vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan i kraft, och den helige ande gav full visshet. Sen har jag också en tredje fråga om frälsningsvisshet kan missbrukas. Och där har jag tänkt att egentligen så kan det inte missbrukas. För man kan inte ha frälsningsvisshet om man inte är troende. Men man kan ju göra en falsk visshet åt sig, som man sen tror att det är frälsningsvisshet. Men det är i så fall djävulens bedrägeri. Och frälsningsvisshet är en gåva som hör samman med tron. Och Paulus säger också att vi har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och sen till frälsningsvissheten i kyrkohistorien. Och då kommer en fråga, att är det här en central lära i luthersk teologi? Och Gunnar hade om det i fjol, och vi vet att det är en viktig lära. Och Bengt Jonsson, han säger bland annat så här: den tillhör principiellt den evangeliska kristendomens centrala spörsmål. Denna kristendom menar att varje kristen kan och bör vara viss om sitt barnaskap hos Gud. Frågan om frälsningsvissheten betecknar gränslinjen mellan evangelisk gudsgemenskap och annan religiositet. Och nu har det här blivit diskuterat på Via Lotteforum, som jag redan nämnde. Och där har bland annat blivit framkastat om den här frågan utgör en gränslinje mellan ortodoxi och pietism. Här är det alltså så att man kan bedöma olika traditioners riktighet, alltså om de har rätt lära, utgående från dess betoning av frälsningsvissheten. Och då är det ganska vanligt att man betecknar det som betonar frälsningsvisshet för rättroende lutheraner, medan de som då är mer rädda för frälsningsvisshet skulle vara lagiska pietister. Men här är det viktigt att komma ihåg att, och det har vi som deltagit i diskussionen också insett, att det är inte så lätt att, och inte heller så lyckligt att använda de här begreppen ortodoxi och pietism, för det är så vida, och vi har olika tolkningar av de här begreppen, och vi tycker att en sak står för någonting gott, medan andra tycker att just det här begreppet är någonting ont. Så det här begreppen får man vara lite aktsamma med hur man använder. Sen är det en finländsk forskare, Helge Nyman, vars doktorsavhandling jag har använt ganska mycket och haft lite som bakgrund till det här. Egentligen är det, har jag börjat med att läsa honom då jag studerade, så hade jag läst hans bok. Och nu efteråt har jag kompletterat med annat material. Så på det sättet har jag haft Helge Nyman i bagaget, men jag har nog fått revidera en hel del nu när jag förberedde det här föredraget. Men han har skrivit en doktorsavhandling om den finska pietistledaren Paavo Ruotsalainen. Och han menar då att man har överbetonat betydelsen av frälsningsvisshet. Och han sammanfattar i boken den här forskningen kring frälsningsvisshet. Och också hur frälsningsvisshet har blivit betonad genom kyrkohistorien. Och enligt Nyman så, det som har betonat frälsningsvisshet, så anser att Luthers stora förtjänst var att han lyfte fram att människan blir rättfärdig allenast genom tron. Och det då är motsats till att man tidigare ansåg att det var prompt att vara orolig över sitt andliga tillstånd. Men Luther, han betonar då att tron griper om syndaförlåtelsen, och att det här är viktigt eftersom just denna orsak, att just detta ger frälsningsvisshet, att förlåtelsen finns att gripa tag i tro och inte någonting då på vad människan gör. Och enligt Nyman så har den här tolkningen dominerat i forskningen kring Luther ända till ungefär 1920 då bland annat Lundateologin kom med Anders Nygren och Ragnar Bring. Också Einar Billing har skrivit om Luther och hade kanske en lite annan syn. Och det här ansåg att frälsningsvisshet inte var så viktigt för Luther som man kanske tidigare hade trott, utan att det istället skulle vara rättfärdiggörelse genom att rättfärdiggörelse genom tro betyder att människan blir ställd under Guds herravälde, och inte då bara det att hon, människan genom tron får evigt liv. Man hade som en, vad ska man säga, en vidare syn på rättfärdiggörelse genom tro, enligt då Nyman. Och enligt Nyman så kännetecknas ett evangeliskt gudsförhållande av att centrum flyttas från människan och hennes behov av frälsningsvisshet till Gud och hans vilja. Med andra ord sagt att kristen tro är teocentrisk. Och det var då Nyman försöker säga inte så lätt att förstå. Och jag kan dels säga också att jag själv hade missförstått det och fått en hel del nya infallsvinklar nu när jag har igen fördjupat mig i den här frågan. Han talar om olika grundhållningar och om att man ser kristendomen från olika utgångspunkter. Och det kan vi också tänka på att Nyman utgår från den så kallade motivforskningen som var speciellt för Lundateologin, alltså de här svenskarna som jag nämnde. Sen är det viktigt också att tänka på att ingen forskare är helt utan motiv, utan alla har någonting i bagaget när man börjar forska en sak. Men motivforskningen innebär att olika texter av Luther eller Ruotsalainen så tvingas in i den här forskningsmetoden, fastän det kanske egentligen ska handla om ett annat ämne. Jag vill inte säga att det här behöver leda till felaktiga resultat, men man får åtminstone pröva dem noggrant. Och det kan ju hända att Nyman också har rätt i en hel del. Och det var Nyman då förde fram i sin bok, sin doktorsavhandling, som blev väldigt mycket omdebatterad. För den blev, då han disputerade så blev det mycket skriverier om den, för det ansågs vara ett riktigt praktverk av många, den här doktorsavhandlingen, för den var faktiskt speciell. Men ändå så har han inte blivit oemotsagd. Till exempel Gunnar Jensen så har skrivit en bok om Fredrik Gabriel Hedberg och hans teologiska utveckling, och han kritiserar Nymans utgångspunkter, också många andra har kritiserat hans utgångspunkter. För enligt de här definitionerna så skulle Hedberg försvara en egoistisk och eudemonistisk kristendom. Det här eudemonistiskt så förstår jag nästan inte ens själv. Men det har att göra med att man har en kristendomssyn som fokuserar på människans fördelar och lön. Det som Gunnar Jensen visar i sin avhandling var bland annat att det inte är så egoistiskt att vilja äga frid och barnaskap med Gud, utan det att Kristus har frälst oss, och det var faktiskt för vår skull, oss till godo. Nu tänkte jag gå in på de finska väckelserörelserna och frälsningsvissheten, och det kan vara bra att ni får en liten inblick också i Finlands kyrkohistoria. Jag vet inte hur mycket ni har lärt er om Finland i de här grannländerna. Men vi har nog åtminstone i Finland läst en hel del om Norden och speciellt om Sverige. Men kanske inte så mycket om Norge och Danmark. Så jag tänker ta en sådär snabb repetition, eller kort fakta bara. Men det som är speciellt i Finlands kyrkliga liv är att väckelserörelserna har en stark ställning. Alltså de som väckelserörelserna som inom folkkyrkan. Folkkyrkan har ju också en stark ställning i Finland. Och än idag så samlar väckelserörelserna i Finland 10 000-tals deltagare under de årliga sommarfesterna. Jag kan nämna att pietismen, som på finska hade ett namn som motsvarar direkta, så de samlar ungefär 30 000 på sina årsfester, eller på sin stora årsfest. Och de evangeliska samlar kring 30 000. Och lästadianismen samlar omkring 70 000. Så det är ganska stora evenemang. Men det här är då finskspråkiga. Så till exempel Ola och jag så vi har inte haft så mycket att göra med på finskt håll ändå, för de talar ett annat språk och finska är ganska svårt. Hur som helst så Paavo Ruotsalainen, så han var den mest centrala figuren vad gäller väckelserörelserna i Finland under 1800-talet. Och han var då också 1800-talspietismens bakgrundsgestalt, eller de väktas ledare. Och han var också en av de få som inte var präst, utan han var en lekman. Och han blev under sin tid, och också efteråt har han blivit anklagad för att vara olutersk. Och Helge Nyman, så han fokuserar just på den här rotsalainens trosuppfattning. Sen har vi Fredrik Gabriel Hedberg, som kanske är mer känd i övriga Norden, jag vet inte. Han var till först en anhängare till pietismen och såg Paavo Ruotsalainen som en ledare. Men han bröt kontakten med Ruotsalainen kring år 1843. Och en av orsakerna var just att han var missnöjd med Ruotsalainens syn på frälsningsvissheten. Och Hedberg är då upphovsman till den evangeliska rörelsen. Och Gunnar har då studerat Hedberg, och det har också Leif Eriksson gjort och många andra i Finland. Men det är nu framförallt Gunnar Jensen och Leif Erikssons böcker som jag har läst. Efter att Hedberg bröt med pietismen så har frågan om frälsningsvisshet varit det mest centrala i både fördömanden mellan olika riktningars representanter och i seriös forskning. Och då, det gäller framförallt då i Finland. Men det är också svenskar som har skrivit om det här, så det är inte bara i Finland. Men jag tror att vi som lever på 2000-talet med anknytning både till väckelsefromhet och luthersk ortodoxi kan lära oss mycket genom att stanna inför dessa två väckelseledare. För ännu 160 år efter att de här sände bannbullor till varandra, så väcker frågan om frälsningsvisshet debatt. Och det blev faktiskt en skarp brytning mellan de evangeliska och pietisterna. Mellan Jonas Lagos och Ruotsalainen som var på en sida och Hedberg på den andra. Jonas Lagos skrev till exempel ett brev som hade rubriken "Sände brev till de löst troende blöthansarne i Åbo-trakten däromkring". Hedberg var kyrkoherde i Kimito som är nära Åbo, i sydvästra Finland. Lagos var sen i ganska mitten av Finland, i Österbotten. Lagos var också på ett finskt område, Hedberg var på ett svenskt område, men det var nog tvåspråkiga det här, så det spelar nog inte så stor roll. Det mesta översattes till svenska och finska på den här tiden. Hedberg var inte så mycket sämre, utan han svarade med ett sändebrev till de stora kaininska helgon och påviska fäder i Österbotten, vilka med sin otrosbättringslära tyrannisera och föröda Kristi jord. Så det var hårda ord. Men jag tänker stanna inför nu till först Ruotsalainen och sen Hedberg och vad de säger om frälsningsvisshet. Och angående Ruotsalainen så utgår jag från Helge Nyman. Och han anser ju då, som jag nämnde, att man har överbetonat frågan om frälsningsvisshet gällande Luther, och det gäller också om Paavo Ruotsalainen enligt Nyman. För han menar att för Ruotsalainen så var det inte så viktigt med frälsningsvisshet, utan det var den bidande tron riktat mot givaren, mot Gud själv, som var det viktiga. Nyman menade att Ruotsalainen var en äkta Luther efterföljare, och dessutom menade han att det är Hedberg som skulle vara olottersk. Och det betyder att Nymans tolkning gick tvärt emot det allmänt trodda. Och jag har gjort en kort sammanställning över Ruotsalainens syn utgående från Nymans avhandling. Och där kommer det fram att Ruotsalainen är kritisk mot att ställa frälsningsvissheten som huvudmål för det religiösa förhållandet. Han varnar för att fatta känslan av frid och visshet om benådning som det väsentliga. Samtidigt så menar han att alla erfarenheter som gör människans synda kännedom mindre, så det är skadliga för det kristna livet. Alltså det är viktigare att ha en visshet om sin egen synd än att ha en visshet som baseras på varma andliga känslor, som då förlitar sig på Guds nåd. Så länge man ser brister i sin kristendom så är det bättre, för då har den helige ande rum i hjärtat. Men om man är nöjd är detta ett tecken på fariseisk rättfärdighet enligt Ruotsalainen. Och här är det lite knepigt, för Ruotsalainen var inte direkt en pietistinligt, en vanlig pietistinligt nyman, utan en liten, han hade en speciell teologi. För pietisterna, så de betonar vanligen, alltså de pietister som fanns i Finland, att lagen verkar oro och evangelium skänker frid. Och utgående från det då så kan man fastslå nya födelsens tidpunkt vid den stund då människan får den psykologiska friden. Alltså den här känslan av frid. Men Ruotsalainen ville inte överbetona denna nådesglimt. För om man strävar efter varma känslor så är det ett tecken på att man ännu inte börjat vandra på korsets väg, utan ännu lever i så kallade trolovningsdagar. Han betonar istället en väntan på att Jesus ser till den som längtar, till dess dagen gryr och morgonkärnan går upp i hans hjärta. Längtan riktar sig inte mot känslor eller själsliga rörelser, utan mot Kristus själv. Det här med längta har ju olika, det finns olika ord för det. Bida är ett annat ord. Längta, bida, vänta, någonting i den stilen. Ruotsalainen talar, man talade om Ruotsalainen och den bidande tron. Det är också rubriken på Nymans, eller titeln på Nymans bok. Ruotsalainen avvisar inte bara det som talar för säkerhet i frälsningsvisshetsfrågan, utan också det som tycker att man ska vara osäker kring frälsningsvissheten. Så på ett sätt kunde han ta avstånd från både herrnhutismen, som då betonar det här med att vara, att man är säker och att man är frälst, och hallepietismen, som då mer betonar osäkerheten. Alltså om man tillämpar det här i Finland, så tog han avstånd både från Hedberg och de flesta övriga finska pietister, som då tycker att man ska vara mer osäker. Så det här innebär att Ruotsalainen är lite speciell. Och Leif Eriksson konstaterar att Ruotsalainen på flera väsentliga punkter ger uttryck för en luthersk trosuppfattning. Hans starka betoning av Guds suveränitet i frälsningstillägnelsen stämmer väl överens med Augsburgska bekännelsen, där det heter att tron ges genom nådemedlen var och när det behagar Gud. Sen om Hedberg. Och där har Leif Eriksson, jag har använt mig av hans skrift, och han går ganska mycket till Hedbergs bok Trons övning till salighet, som Hedberg skrev just när han bröt med Ruotsalainen kring år 1843. Enligt Hedberg så innefattar nåden syndernas förlåtelse, friden och ett glatt och tryggt samvete. Och utgårdelsen i Kristus är en grund för frälsningsvissheten. Vissheten är ett verk av anden och kan inte nås på förnuftets väg. Ändå skall man sträva efter visshet, eftersom det är något som Gud har lovat. Bakgrunden till människans strävan är den samvitsnöd och förtvivlan som synden åstadkommer i hennes hjärta. Hedberg skiljer på en levande och död tro och också på visshet och falsk säkerhet. Och Helge Hildén, som är en finlandssvensk forskare, så påpekar att Hedberg ej erkänner någon som helst kristlig tro förrän den helige ande genom ordet fått upplysa människor och pånyttföda dem. Och den här aspekten i Hedbergs teologi så har ofta lämnats obeaktad. Hedberg betonar alltså det objektiva i frälsningen, att synden är förlåten och borttagen av Kristus. Och grunden för vissheten är Kristi verk för oss och utanför oss. Och att Hedberg så starkt betonar det objektiva hör enligt Eriksson ihop med hans egen kamp. Han hade insett att enda sättet att nå samvetsfrid är att rikta trosblicken utanför människan på Kristi frälsningsverk. Endast på detta sätt kan det objektiva bli personligt. Här kan man ju dra paralleller mellan Luther och Hedberg. Och Luthers kamp inom katolska kyrkan och Hedbergs inom pietismen. Och många ser tydliga samband här och andra ser mindre tydliga samband här. Det är bara vilket motiv man har. Hedberg skiljer också mellan förvärvad och mottagen frälsningsgåva. Och han upprepar ofta att allt är färdigt från Guds sida. Speciellt det talar han mycket om. Också att människan får ta emot gåvan genom tro. Sannoliken, den som säger att en sådan tro är lätt, den har ännu aldrig känt trons rätta natur. Nå, för att tro detta så behöver man inte prestera något, utan när man tror detta så verkar den helige ande själv ett nytt sinne och en ny håg. Förlåter synderna, ikläder Kristi rättfärdighet och bereder för helgelse och det eviga livet. Hedberg bortser inte helt från erfarenheter. Han var en känslomänniska. Det finns väl ingen människa som inte har känslor, så det är ju självklart. Men kanske mer än man skulle tro då man läser någon historik om honom. För man tror att han är så objektiv så han kan ju inte ha några känslor, utan är bara en teoretiker. Men han var faktiskt en känslomänniska, kanske utöver det vanliga. Lite som Luther också, det är få som tänker att han också var en känslomänniska. För han har ju skrivit så mycket så man kan inte känna någonting då. No, han fann åtminstone visshet i det objektiva, och det var kanske det som var det speciella. I ordets löften och i sakramenten. Hedberg vände sig också mot de falska lärarna, och det var då enligt honom Ruotsalainen med flera, som ville beröva människorna tron på Kristus och därmed ta ifrån den frälsningsvisshet. Enligt honom finns det inga villkor för att en människa ska få trösta sig med Guds ord och så som ett barn där söka ledning. Utgående från det här så tänkte jag att vi skulle stanna inför olikheter och likheter mellan Ruotsalainen och Hedberg, och det är många andra som har stannat inför det också. Man har funderat kring orsaken till brytningen och man har gett olika tolkningsförslag. Det finns förmedlande tolkning och polariserande tolkning. Det som är märkligt i den här brytningen är att Ruotsalainen och Lagos till först godkände Hedbergs skrift trons lära till trons övning till salighet. De godkände den till först, men sedan när de märkte syftet med skriften och det ledde till splittring så blev de mer misstänksamma och tog avstånd från den. För de såg av allt att döma en fara i Hedbergs teologi, eftersom den gav större utrymme för kötslig frihet. Och här kommer ju rykten in då som spreds, både mindre sanna och helt påhittade. Kanske det fanns någon gnutta sanning i det, men det nu, hur som helst så blev det en väldigt massa ryktesspridning vid den här tiden. Osmo Tilillä menar att denna fara för kötslig frihet så beror på att Hedberg förenar försoningen och rättfärdiggörelsen. Och Tilillä menar då att problem uppstår när man tillämpar den förkunnelsen på alla. Och man kan jämföra då med Jesu ord. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Leif Eriksson som bemöter det här påståendet av Tilillä med att påpeka att Hedberg framhåller starkt trons nödvändighet, och det då är som ett korrelat mot det här att det far ut i kötslig frihet. Och Hedberg själv beklagade ju förstås att vissa människor använde evangeliet som täckmantel för att leva i kötslig synd. Nu menar Nyman att många som utgår från Hedbergs tankegångar anser att det är självklart att det skulle bli en splittring. För enligt Hedberg så måste pietismen bekämpas eftersom den sätter vissheten i fara. Men då menar Nyman att Hedberg inte hade förstått Ruotsalainens tänkande. För Hedberg ansåg bara att Ruotsalainen, han för fram gärningslära och verkfromhet. Och det som Ruotsalainen kallade för tro, så ansåg Hedberg vara otro. Och att Ruotsalainen förnekade Bibelns och Luthers lära. Så det fanns så mycket att utgå från i dialogen. Jag har redan visat lite på att Nyman tolkar Hedberg fel i några avseende. Just det här med egoistisk, och att det inte alls behöver vara så egoistiskt att vilja äga barnaskap hos Gud. Men frågan om Hedberg till en del missförstod Ruotsalainen, så den kvarstår. Det finns en möjlighet att Hedberg medskriver mot sin gamla pietistiska uppfattning. Alltså det som han tror att Ruotsalainen står för. Och missar en del då när han debatterar med Ruotsalainen. Och Halvar Sandell har skrivit en avhandling, Utkårelse och universell frälsningsvilja, där han studerar Hedbergs teologi mot bakgrunden av Luthers skrift om den trälbundna viljan. Och Sandell menar då att Hedberg saknar vissa viktiga saker som kommer fram i den trälbundna viljan. Och att det betyder också att Hedberg inte insåg att Ruotsalainen i mycket representerade en teologi som Luther företrädde. Och ett exempel på det är djävulens roll, som jag lite ska återkomma till. Men det finns också andra saker som Sandell hänvisar till som jag inte går in på här. Pekka Heikkinen så har också studerat splittringen i Finland. Och han menar nog att de har en hel del gemensamt. Och säger att de betonar förstås vissa lärofrågor olika. Och att de här ledarna brast i förståelsen till varandra. Och Heikkinen säger att så här. Hade nu de tre väckelseledarna inskränkt sig till en moderat och kärleksfull kritik av varandra och lyssnat till varandra noga för att lära av varandra, så skulle det kunnat bli en till ömsesidig andlig befruktning och till välsignelse för hela Finlands folk. Det är faktiskt tänkvärda ord som vi kanske kan ha dra nytta av idag. Andra alternativet är att vi inte försöker lära oss av varandra, utan är på vår vakt mot varandra. Då kan det ju inte bli kanske till någon andlig befruktning. Men om man anser att den andra polen är så falsk, så kan det vara skäl att lägga ett staket. För det gör vi också i vissa andra frågor. Att inte det är alltid som man kan säga att det är bra att allt för mycket lära sig av varandra. Men här kanske det fanns orsaker till det. Det finns ju bevarat massor av brev från den här tiden, och Halvar Sandell återger ett protokoll från en diskussion mellan Paavo Ruotsalainen och en som Hedberg hade sänt ut, Dahlberg. Och jag har lite här citerat det, och ni som har diskuterat någon gång kring de här sakerna så kanske känner igen er. Här ser ni att man talar förbi varandra, man är inte på samma våglängd. Så kanske Heikkinens råd faktiskt är bra, att man lyssnar till vad den andra har att säga. Dahlberg säger så här. Då jag framställde min uppfattning av evangelisk sanning begynte jag med dessa ord. Så som du tror skall det ske dig. Om någon skulle fråga vad är det då du då tror, så svarar jag. Jag tror om synden tynger mig att Guds sons blod renat mig från all synd. Om djävulen säger att jag tror dårskapen, så befaller jag honom att klaga för Gud. Att han inte skall befalla stackars Dahlberg att tro huvudlösa ting. Och att han inte skulle anklaga mig som gör som jag blivit anvisad. Då säger Paavo, inte skall du ge dig på att kämpa med djävulen. Och Dahlberg svarar, om samvetet bedömer mig så hör jag Guds ord, Kristus vara större än mitt hjärta. Och Paavo han lyssnar ju förstås inte och säger det är fel. Du ska inte av dig själv fordra eller röva tron. Ty kräver du tron av dig själv så hör. Ingen människa kan av lagens gärningar bliva rättfärdig. Utan ställ dig själv inför den. Då allting seende Gudens ögon i all ljuselhet. Otroende och klaga för Herren. Du kär Herre, se nu mitt krigsvapen borttaget och inte förmår jag heller något mera. Utan jag lämnar hela saken i din vård. Som vet vad som jag bäst behöver. Och håll ut inför Herren i denna suckan. Nog uträttar han saken. Och det var ju också förstås bra sagt. Jag tar inte någon mer ställning till det här. Men jag tänker gå vidare om olika sätt att betona frälsningsvisshet. Genom kyrkohistorien så har det kommit fram olika sätt att förhålla sig till frälsningsvisshet. Och det att sopa den här frågan under mattan så det är inte bra. Och Rosenius kritiserar en sådan hållning. Och han menar då förstås helt lutherska att det normala är att ett Guds barn äger visshet om sitt barnaskap hos Gud. Han säger att det är viktigt att vi vill finna frälsningsvisshet. Om man inte anser att det är viktigt är man knappast en direkt kristen. Och enligt Rosenius kan man kunna säga, jag är ett Guds barn. Men Rosenius säger ju att det är många kristna som inte vill säga någonting så högfärdigt. Likväl så säger Rosenius att det inte är lätt att tro. Och Hebreerbrevets författare så uppmanar. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer dem. Som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Och exempel på det är Mose, David, Jesaja och Paulus. Det är en sak som jag tänker på när det gäller att betona olika saker. Jag har 4 punkter här. Och en sak är betydelsen av trons frukter för frälsningsvisshet. Det har vi varit inne på också i diskussionerna på Via Lutherforum. Och det är, vilken roll ska man ge de här trons frukter när det gäller frälsningsvissheten? För det är ju så att vi inte ser frukten av vårt kristenliv. För det kan man jämföra till exempel med då det berättas om människosonens dom så de visste inte att de hade gjort det goda. Mot Herren. Men ändå det att vi inte riktigt kan se det här så är ingen ursäkt för att inte göra goda gärningar. Eftersom det träd som inte bär frukt så kastas bort och bränns upp. Och vi får ju tänka faktiskt på vilken nåd det är att få stå i livsgemenskap med Kristus. Att äga livet i honom. Och vi behöver inte alls vara något stort på oss för att tillhöra honom. Den nåd. Vi får vara tacksamma för detta. Och också att han vill använda oss. Och frambära trons frukter genom oss ovärdiga. Petrus han förmanar de kristna att göra sin kallelse och utkårelse fast. Och Luther han förklarar också det här. Liksom även de goda gärningarna befästa vår kallelse och utkårelse. Därför att det är den sanna trons vittnesbörd. De kristna kallade i att leva i andens helgelse och tro på sanningen. Och läran om deras eviga utkårelse påminner dem ständigt om att de inför Gud ska vandra i andens helgelse och i tro på sanningen. Endast på så vis kan de vara vissa om sin utkårelse och frälsning. Det här var då från Piper. Hans kristen dogmatik. Senaste sommar så diskuterade vi just det här med trons erfarenheter. Och där uppstod nog en spänning i diskussionen mellan hur man ska förhålla sig till de här erfarenheterna. Att andra ville lyfta fram det som en god sak att tänka på när det gäller frälsningsvisshet. Andra såg det mer som en risk att man vill lägga en annan grund än den som är lagd. Och så lyfte jag fram en händelse ur Rosenius liv. Och det här visar ganska tydligt på den här frågan att det är också en ganska praktisk fråga när en människa kommer i anfäktelse. Och jag kan läsa det här som då den här personen lyfte fram. Det är citat av från en biografi om Rosenius. Detta när han ligger förlamad i Göteborg och är viss om att döden är nära. Han kände glädje på grund av gammal förtrolig bekantskap med Herren. Att frälsningsgrunden höll var det inget problem, det visste han. Men, nu kom en ny fråga. Är då din tro på denna lösepenning av rätta slaget? Kan du ha bedragit dig med en falsk tro? Men, då framträdde för mina ögon hela mitt liv. Och jag såg att med all min synd och uselhet har jag dock genom den tro Gud verkat i mig gått en helt ny väg genom hela livet och verkligen av hjärtat hållit Guds bud. Så att vad jag har brutit däremot varit min egen bedrövelse. Allt vad jag själv har gjort har varit eländigt, uselt och syndigt. Gud har verkat i mig denna kärlek till själarna och deras väl, som drivit mig att mycket göra och lida, vilket aldrig låg i min natur att påtaga mig. Jag såg nu hur nyttig och viktig även Johannes lära är, då han ideligen påminner. Därav vet vi att vi är av sanningen och är födda av Gud. Och det här överensstämmer med det som Luther säger i Romarbrevsföretalet. Jag tror när ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting så att det är omöjligt att den inte oavlåtligt skulle verka vad som är gott. Sen hade jag tänkt stanna inför också när tron anfäktas. Och det är också en kristens liv att leva i anfäktelse. Om den helige, det här är från bekännelseskrifterna. Om den helige andes närvaro, verkan och gåvor, bör och kan man icke döma ex senso, det vill säga icke därav hur och när det förnimmas i hjärtat, utan emedan detta ofta sker under ett täckelse av stor svaghet, bör vi på grund av och i enlighet med Guds löfte vara vissa om att det predikade och hörda ordet är den helige andes ämbete och verk, varigenom han förvisso är verksam i våra hjärta. Här kommer det fram lite det här skillnaden mellan direkt tro och återspeglad tro. Som också omnämns som fides direkt och fides reflexa. Utan den helige ande finns ingen tro. Men vi behöver inte alltid vara övertygade om att vi har anden fastän vi tror. För ifall en kristen börjar tvivla på om hon äger den helige ande och tron, så ska man inte ringakta frågan. Men ändå så kan det ju hända att människan har tron. Det är klart att i princip så återspeglar tron så att man vet att man tror. Men det finns anfäktelse. Vi ska nu se på några orsaker till anfäktelse. Och en orsak är då att, och här har jag använt mig av Hedberg en hel del, att djävulen vill förmörka vårt sinne så att vi inte ser att vi är benådade. Han insår tvivel i våra hjärtan. Han vänder Guds nådelöften till lögn och försöker istället få människan att bygga sitt Guds förhållande på laggärningar. Alltså en orsak till anfäktelse är djävulen. Och man kan möta detta tvivel genom att mot allt förnuft tro sina synders förlåtelse. Priset är betalt. Man hänvisar till Kristus. Luther nämner också om en nunna som fördrev djävulen med orden: jag är en kristen. Det finns också möjlighet att man fokuserar på nådemedlen och hänvisar till de löften som Gud har gett. Man förlitar och förtröstar på syndernas förlåtelse, dopet, nattvarden, bikten, också i predikan. Sen nämnde jag att det finns problem med hur Hedberg ser på djävulens roll. Eller problem kan... Man kan säga att han inte har med alla aspekter. Åtminstone menar Halvar Sandell att Hedberg ser bara som djävulens roll att hindra människan att tro syndernas förlåtelse. Och det är ju inte så lite det heller att tillskriva djävulen, därför det är ju inte så bra om man inte kan tro syndernas förlåtelse. Men på något sätt så menar Sandell att Luther ser djävulen som mer större, kanske mer aktivare då det gäller människans situation. Och då ser man också att människans roll är trälbunden. Luther skriver så här i boken om den trälbundna viljan. Så har den mänskliga viljan sin plats i mitten som ett oskäligt riddjur. Om Gud sätter sig på den, vill och går den dit Gud vill. Det heter ju i salmen. Så som ett oskäligt djur var jag inför dig. Sätter sig Satan på den, vill och går den dit Satan vill. Det står inte i dess fria avgörande att springa till den ene eller andra ryttaren och söka honom, utan ryttarna själva kämpar om att få och äga den. Ja, det här var en aspekt. Djävulen anfäktar vår tro. Hedberg nämner också en annan orsak till tvivel, och det är att Gud prövar genom att ta bort den kännbara nåden för att människan då ska lita på evangeliets löften och inte på känslorna. Sen finns det också andra orsaker till att människor saknar visshet och anfäktas. Och här har jag lite ett citat på fel ställe i föredraget. Men en sak är det att det finns ju människor som säger att jag känner honom. Men som Johannes säger, det som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Det kanske inte blir anfäktade, så därför var det här citatet lite malplacerat. Det var inte på riktigt relevant. Men Rosenius nämner sådana allvarligt sökande människor som är fångna i en eller annan skötesynd. Och de har problem med det, för de vet med sig att kärleken till synden verkligen är stor. Och de vet inte heller om de vill bli kvitt synden. Och därför så utestänger de sig själva nåden. Och Rosenius menar att detta är ett svårt tillstånd. Och det är uppenbart att mänsklig makt inte kan hjälpa. Men genom ordets hörande kan de komma i så stor nöd att de blir alldeles utmattade. Och syndens plåga blir så stor att kärleken till synden försvinner. Sen tänkte jag ta upp en tredje betoning av detta med frälsningsvisshet. Och det är att hålla sig salig. Och det här finns annars en hel del stavfel också, men det må så vara. Många inom olika pietistiska riktningar så fokuserade på människan och tecknen i hennes trosliv. Och så drog de slutsatser om sin frälsning. Några tyckte att det här med osäkerhet så det är helt ok, medan andra sa att man ska vara helt säker på sin frälsning. Och jag tänkte nu stanna inför det att man kanske kan slå över här med att stirra sig blind på människans förhållningssätt. Och det blir då att allting hänger på att hålla sig självsalig. Många uttryck som betecknas som evangeliska och fria så kan visa sig vara ganska problematiska. Det beror på, här tror jag det har stor betydelse från vilken tradition man kommer. För är man ovan med evangeliska uttryck så ser man direkt faror med det, att det blir förlöst och förfritt, att det missbrukas. Och jag själv som har lästadiansk bakgrund så har svårt att ta till mig vissa uttryck. Sådär, eller, nu förstår jag dem till en viss del och förstår det goda och poängen i det här uttrycket. Men ändå så är det inte det som jag har vuxit upp med. Alltså det evangeliska rörelsen, då menar jag den i Finland där Hedberg är en lärofader. Det är också många riktningar i Norden som har samma lära. Till exempel bibeltrogna vänner ganska långt. Och vi har tagit upp några sådana exempel på via Lutherforum i diskussionen. Ett exempel var när någon nämnde allmänna rättfärdiggörelsen och förklarade den som ett fängelse med öppna dörrar och att det bara att gå ut. Det här är ju på ett sätt en helt bra bild, för vi behöver inte känna oss att vi är fångar i ett fängelse, för Kristus har verkligen friköpt oss. Men jag har hört en annan bild kring det här, om det här med fängelse. Och det utgår då från att den människa som är otro, så är faktiskt syndens och otrons fånge och fastkedjad i fängelset. Alltså det är inte bara det att dörren är öppen och att man ska ha möjlighet att gå ut, utan man är faktiskt ändå bunden i fängelset. Och Ingemar Röberg, som brukar predika i lästadians sammanhang, så han använde uttrycket att kedjorna rasslar i himlen när avlösningen förkunnas på jorden. För när avlösningsorden dina synder förlåtas dig uttalas, så då rasslar Guds nycklar i himlen och människan blir löst från sin synd och är i sanning fri. Det som den här tolkningen lite går ut på eller betonar sig att människan får vara säker på att då församlingen i Guds ställe uttalar absolutionen, så då är det faktiskt den förlåtelsen och avlösning som gäller. Lite samma sak gäller bilden med bordet där det finns mat. Och då brukar det evangeliska tala om att allt är färdigt, det är bara att ta åt sig. Och det här är ju en helt bra bild, och det inbjuder till tro på Jesus. Och det är också en biblisk bild. Det talas ju om det stora gästabudet, kom till allt är färdigt. Men nu har det här med att ta åt sig, det har inom lästerianismen använts som exempel på egen rättfärdighet. För man, inom lästerianismen så brukar man betona det här med att tjänarna har i uppgift att servera. Och man brukar då ofta stryka under att man kan inte försonas på egen hand med Gud. Och hänvisar då till att Gud har instiftat ett försoningens ämbete i församlingen. Det var nu så lite kanske mer praktiska exempel. Men det som man nu kan fråga sig kring det här uttrycket att hålla sig salig, är hur det blir med den trälbundna viljan. Alltså kan en människa gå ut genom fängelset, kan människan ta åt sig från det här bordet. De som använder de här bilderna så menar ju inte att den lägger ju inte betoningen på det att gå och att ta åt sig. Så det behöver inte alls vara någon fel på de här bilderna. Men den fara som finns är att det avgörande blir människans inställning. Har hon en rätt inställning så är allt klart. Och denna inställning så ska inte ifrågasättas, eftersom man då ifrågasätter Gud själv. Och det kan vara bra att komma ihåg att människans ställning är något subjektivt. Låter man detta bestämma, alltså känslorna till exempel, människans inställning, så då är människan själv i centrum och Guds frälsningshandlande hamnar i bakgrunden. Om vi använder de här svåra begreppen så kan man säga att fides direkta hamnar i bakgrunden till fides reflexa. Men det kan finnas olika tankar kring detta också. Sen kan nådelöftena användas i fel syfte. Och det kan ge upp utrymme för missbruk. Och det vet vi att händer också, att människor i kristendomens namn gör till och med ohyggliga saker. Osmo Tilille, som jag redan var inne på, var skeptisk till en del av Hedbergs uttryckssätt. Och han kritiserar också hur Hedberg uppmanar de som känner sig syndiga och eländiga att tro hålla sig saliga. För jag menar, det då inte görs någon åtskillnad då också en som inte har gjort bättring tar åt sig av en sådan predikan och börjar hålla sig salig utan att nu desto mer reflektera kring det. Och det som vi då behöver tänka på är att det faktiskt är avgörande att människan blir viss om sin synd. Jesus säger ju, och när han kommer, alltså den helige ande, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Och det blir lätt att en predikan om synd blir bara abstrakt. Och det berör inte människorna. Åhörarna ställs inte inför de allvarliga frågorna. Och sen så kommer evangelieförkunnelsen och försäkrar att allt är bra. Och därför bör man akta sig för att frälsningsvissheten inte slår över i utkårelsesäkerhet. I Luthers teologi är det en skillnad mellan securitas och certitudo, mellan säkerhet och visshet. Inom pietismen så brukar man också tala om de säkra. Och då menar man inte de som säkert blir frälsta, utan de som är så säkra i sin synd att de inte bryr sig om sitt eviga väl. Och det här säkra så behöver väckas upp. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp från de döda. Så skall Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever och inte att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Sen till sist har jag tänkt kort stanna inför förhållandet till nådemedlen. Där har jag några frågor också här i inledningen som jag nu inte vet om det är så relevanta. Kan människan ta nåden innan den ges till henne? Det här är lite med tanke på det här bordet att ta. Allt är färdigt, det är bara att ta åt sig. Är det så att människan redan har det Gud vill ge henne? Ja, de här frågorna hör ihop med ordet och sakramentens funktion. Och kanske lite faller på sidan om det här med frälsningsvisshet. Ska sakramenten bara förmedla förlåtelse till människan? Eller ska det bara bekräfta att allt är bra? Och Gunnar Jensen så han betonade i fjol nådemedlens betydelse för vissheten. Och det tänker jag inte citera här. Sen Frans Piper så lyfter också fram nådemedlens roll och nämner bland annat: enligt skriften sker rättfärdiggörelsen genom evangeliets ord. I den speciella meningen att rättfärdiggörelsens gudomliga akt föreligger i evangeliets ord. Och att det är där i ordet som denna omfattas och tillägnas. Och Hedberg, vad som jag nämnde, inne på samma linje. Då han inte erkänner någon tro förrän den helige ande genom ordet fått på nytt föda människorna. Och Fredrik Sidenvall talar just om sakramentens roll. När det finns makter som vill försätta människan i ovisshetens tillstånd. Han utgår från evangelium. Är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Han säger vidare. I det fullbordade offret som evangelium förkunnar. Är en evig rättfärdighet en gång för alla vunnen. Och när evangelium kommer till oss i sakramenten. Eller i andra nådemedel. Så fordrar det tro och inget annat än tro. Detta leder uppmärksamheten till orden som prästen tar i sin mun. Och offret som han håller i sin hand. Och befriar från alla tankar på effektivitet i förberedelsen, djupet av bättringssånger och en lyckad nattvardsgång. Tanken på den lyckade nattvardsgången, den lyckade bikten, som alltid lämnar den enskilde svävande mellan hopp och förtvivlan, ersätts av det bärfasta ordet, en säker avlösning och det överflödande försoningsoffret. Och till sist en slutkommentar som får avrunda det hela. Vi har sett att frågan om frälsningsvisshet inte är något vi kan skatta lätt på. Vi får faktiskt stanna inför apostelns uppmaning att pröva oss själva. Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Kristus Jesus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Och vi har sett att det finns olika sätt att förhålla sig till frågan om frälsningsvisshet. Viktigt är dock att komma ihåg att frälsningen är det viktigaste. Om vi sedan är vissa om det, så det är en andrahandsfråga, eftersom vi lätt kan bedra oss med våra känslor och tankar. Men Guds ord bedrar ingen. Om Guds ord predikas rent och klart, så blir varken den troende eller den icke-troende bedragen. Här har jag då tre citat där jag har den som tror på ena sidan och den som inte tror på andra sidan, som jag gjort med fel stil. Den som tror, jag tar det sista, på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Amen.